السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. ما شاء الله هاري دان تريدي لكونا i förklaringen på Sahih al-Bukhari, kapitlet Bedd al-Wahi, hur uppenbarelsen började. Vi talade förra lektionen om den mäktiga hadithen, om då hur Jibril kom till profeten Muhammad al-Salam i grottan i Hira och hur uppenbarelsen kom för första gången. Och vi tänkte idag inshallah ta'ala läsa de tre eller fyra resterande haditherna, sen är vi inshallah färdiga med detta kapitel. Och den fjärde hadithen berättas från Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu al-Ansari, där han berättade om al-Fatrat al-Wahy, det lilla uppehållet som var mellan första och andra uppenbarelsen. En hur långt var detta uppehåll? Och där berättas det att profeten alayhi salatu wassalam gick i Mekka och hörde en röst eller ett ljud över sig från himlen. Och då han lyfte upp blicken från himlen så såg han samma ängel som kom till honom i El-Hira. Och han såg då ängel Jibril sitta på en stol mellan himmel och jord. Så profeten a.s. blev rädd och skyndade sig hem och säger till sin fru Zemmiluni, Zemmiluni. Och då sände Allah subhanahu wa ta'ala ner denna aya: Ya ayyuhal muddathir kum fa'anvir, till Allahs uttalande warujza fahjur. Och sedan efter detta så blev uppenbarelsen mer intensiv. Den fortsatte då kontinuerligt och den intensifierades. Ja. Och det sägs, hur långt var det här uppehållet? Vissa ulema säger att det var längre, det var flera månader, vissa säger flera år och så vidare. Men alla det som har berättats från Ibn Abbas var att det var några enstaka dagar. Det var inte alls så mycket. Och varför kom inte ängeln Jibril tillbaka samma dag eller dagen efter? Varför väntade han flera dagar innan han kom tillbaka? De lärde sig ju för att profeten alaihissalam skulle längta efter uppenbarelsen. Han skulle längta efter uppenbarelsen. Och att han då skulle vara mentalt förberedd på att den skulle komma tillbaka. Ja. Så här såg han då Jibril sitta på en stol mellan himmel och jord. Och det här tyder också på Allahs kudra, att Allah Azza wa Jal ala kulli shay'in qadir. Allah är mäktig att göra exakt vad han vill. Allah Azza wa Jal har skapat dessa mäktiga änglar som mashallah kan ta olika skepnader, olika former. Allah har skapat dem av ljus, mashallah. Och Allah Azza wa Jal kan få dem då att sitta eller flyga mellan himlen så som han vill. Och då uppenbarade då Allah subhanahu wa ta'ala, den andra uppenbarelsen var som var: Ya ayyuhal muddathir kum fa'andir. Och du som är inlindad, stå upp och varna. Det berättas här att han sa Zemmiluni, Zemmiluni. I vissa riwaya på hadithen så sa han Dathiruni, Dathiruni. Vilket överstämmer mer med Ya ayyuhal muddathir. Men det är samma betydelse. Zemmiluni, Dathiruni. Yani linda in mig. För att få den här tryggheten och säkerheten. Och då säger Allah Azza wa Jal då här: Kum fa'andir. Stå upp och varna. Och vi nämnde ju förra veckan att då Allah Azza wa Jal uppenbarade Iqra, så blev han profet, Nubbi. Och då Allah Azza wa Jal här uppenbarar Kum fa'andir, varna, då blev han Rasul. Kommer ni ihåg det? Vi nämnde skillnaden här, är att en profet är någon som fått uppenbarelse, men enligt vissa då inte blivit beordrad att förmedla uppenbarelsen. Och Rasul är den som blivit beordrad att förmedla uppenbarelsen. Tayyib. Och vissa andra säger att en nabi är den som fått en tidigare uppenbarelse. En tidigare uppenbarelse. Och skickats till ett folk som är troende. Medan Rasul är en person som får en ny uppenbarelse som skickas till ett folk som är icke-troende. Allahu alam. Naam. Den femte hadithen i detta kapitel är hadith, ska vi se här, Aisha radiyallahu anha. Precis. Eller det berättas från Ibn Abbas beträffande Allahs uttalande: La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih. Allah säger här till profeten Muhammad alaihissalam: stressa inte, läs inte med din tunga för att ni snabbt får uppenbarelsen. Och då säger Ibn Abbas här att profeten alaihissalam brukade finna det väldigt påfrestande när uppenbarelsen kom. Vad han brukade göra var att han rörde på sina läppar och sin tunga, samtidigt som Jibril. Och då så sa Ibn Abbas: jag rör på mina läppar, jag illustrerar hur profeten alaihissalam gjorde, så att ni kan se hur han gjorde. Och då så säger Sa'id ibn Jubair, som berättar från Ibn Abbas, att jag repeterar också med läpparna, så att ni kan se hur Ibn Abbas gjorde, hur profeten gjorde alaihi salatu wassalam. Och då sände Allah azza wa jalla ner efter denna aya: La tuharrik bihi lisanak li ta'jala bih. Stressa inte i att röra din tunga, dina läppar, för att snabbt lära dig uppenbarelsen. Inna alayna jam'ahu wa qur'ana. Det är vi som kommer att samla den för dig och underlätta för dig att läsa den. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ. Om vi då läser Koranen, lyssna på den. Fokusera och lyssna. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Och vi kommer att klargöra den. Och efter detta, när Jibril kom, så brukade profeten alaihissalam vara tyst och lyssna. Och när Jibril reciterat färdigt, så reciterade profeten alaihissalam på samma sätt som Jibril hade läst. Vad hände här? Profeten alaihissalam älskade Koranen. Taib, som varje muslim ska göra. Älskade uppenbarelsen. Och var så ivrig och mån om att lära sig Koranen, att när Jibril kommer med en ny uppenbarelse från Allah subhanahu wa ta'ala och läser den för profeten Muhammad alaihissalam, så är profeten alaihissalam så ivrig att han läser samtidigt som Jibril, det han läser. För att han vill verkligen ta åt sig den här uppenbarelsen och memorera den, lära sig den utan till. Så han rör på tungan, han rör på läpparna och försöker samtidigt läsa Koranen. Och då säger Allah här: nej, lyssna istället. Lyssna och ta åt dig. Och vi kommer att underlätta för dig. Jag, Allah, kommer att underlätta att Koranen läggs på minnet. Du kommer inte glömma den. Bara du lyssnar och fokuserar. Och sen kommer vi underlätta för dig att läsa den. Du kommer memorera den och sen kunna läsa den. Och därför säger här ulema att den här hadithen nämner tre faser. Och det är att Allah lovade här att samla Koranen i hans bröst. Två, att han ska kunna recitera den. Och tre, att Allah azza wa jall kommer att förklara den. Bayana. De här tre stadierna. Att han lär sig den, kan recitera den och att han också förstår sig på dess innebörd. Och han nämner Ibn Uthaymin i förklaringen att den här versen, Thumma inna alayna bayana. Allah säger här att vi kommer att förklara Koranen. Vi kommer att förtydliga Koranen. Den här versen är ett bevis på att det inte finns någonting otydligt i Koranen. Alltså det finns ingenting i Koranen som inte är förklarat. För det finns vissa ahlul bidda som säger att det finns hemliga saker i Koranen som bara deras sufi-sheikh känner till eller bara vissa människor känner till. Nej, det kan vara så att vissa saker kräver att man går tillbaka till böcker av tafsir, böcker av språk och så vidare. Men det finns ingenting dolt i Koranen som ingen känner till. Utan Koranen är, alhamdulillah, klar och tydlig. Och han säger också att det här tillbakavisar ahlul bid'ah, ahlul tafwid. De som förnekar Allahs namn och egenskaper och säger att vi vet inte vad de betyder. Ni vet att Allah azza wa jalla har många mäktiga namn, vackra namn och egenskaper. Som alla nämner och beskriver sig själv med i Koranen. Och då säger de att vi tror på dem, men vi vet inte vad de betyder. Alltså, ingen kan förstå vad de betyder. Och det här är batil, det här är fel. Utan, alhamdulillah, dess uppenbara betydelse är dess tolkning. Så att det finns inga sådana här dolda verser i Koranen. För Allah subhanahu wa ta'ala har ju också sagt i Koranen, då Koranen förklarar Koranen. Ni vet, det finns olika tafsir. Tafsir, Koran bil Koran, att en vers förklarar en annan vers. Tafsir al-Quran bil sunnah, att en vers förklaras av en hadith. eller tafsir al-Qur'an bi qawl al-sahabi, att någon av sahaba förklarar en vers, eller tabi'in, eller arabiska språket, och så vidare. Så Allah säger: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Och vi har sänt ner till dig boken, ja Muhammed, för att klargöra allt. Och Allah säger: لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Och vi har uppenbarat för dig dhikr, för att klargöra det som uppenbaras för dig. Yani Koranen förklaras. Det finns inga dolda saker i Koranen som vissa då försöker att påstå. Nästa hadith är den kända hadithen som också berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Där han sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam var den mest generösa av människor. Ajwadun nas. Och han var som mest generös i Ramadan. Då Jibril brukade komma till honom för att studera eller läsa Koranen. Och då var han mer generös än den bärande vinden. Naam. Så han nämner Ibn Abbas radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam var den mest generösa av människor. Kana ajwadun nas. Finns ingen mer generös människa än Allahs sändebud alayhi salatu wassalam. Han som aldrig sa nej då han frågades om någonting. När han frågades om någonting så var hans svar aldrig nej. Utan hade han så gav han även om det var det sista han hade. Alayhi salatu wassalam. Wa kana yu'ti man la yakhsha al-faqr. Wa han gav utan att frukta för fattigdom. Subhanallah. Wa han sa: thumma la tajidunani bakhila. Ni kommer aldrig finna mig vara snål. Han var generös med sina pengar, med sin tid, med sin kunskap, med sitt liv, med allting. Offrade allting för våran vägledning och vårat bästa. Alayhi afdalus salatu wassalam. Och han var ännu mer generös, som mest generös i Ramadan. Och vad var det som gjorde honom generös? Jo, att ängeln Jibril alayhi salatu wassalam brukade komma varje år och läsa Koranen tillsammans med honom alayhi salatu wassalam. Och han nämns det i vissa hadither en gång. Och det sista året innan han dog så läste han ut Koranen två gånger. Tayyib. Och från detta har också ulema tagit rekommendationen av att läsa ut Koranen i Ramadan. Att imamerna läser ut Koranen i Tarawih. Att de läser en juz om dagen. För att implementera denna sunna att läsa ut Koranen i Ramadan. Och Ramadan var ju den månaden där Allah azza wa jalla uppenbarade Koranen. Kommer ni ihåg det? Eller hur? Ghara Hira, då profeten a.s. var i grottan. Det var i Ramadan som Allah uppenbarade Koranen. Inna anzalnahu fi leilat al-qadr. Eller hur? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Det var i Ramadan vi uppenbarade Koranen. Och därför kallas Ramadan för Shahru al-Quran. Yani Koranens månad. Så Jibril kom då och studerade Koranen tillsammans med profeten alayhi salatu wassalam varje Ramadan. Vilket gjorde profeten alayhi salatu wassalam till mer generös än den bärande och givande vinden. Och han nämner de lärda att den här hadithen bevisar på hur Koranen har en inverkan på våran suluk, på vårt beteende, vårt agerande, på våran ibada, våran karaktär. Att när man läser Koranen, memorera Koranen, studera den, reflektera över den, så kommer man få rina och nefs. Man kommer att bli, vad kan man säga, oberoende. Man kommer vara rik, själsligt rik. Var nöjd med det Allah Azza wa Jalla har givit den, al-qana'a. Och när man väl har det, att man är nöjd med de gåvor man har fått. Man är nöjd med hälsan, man är nöjd att Allah har väglat den till al-islam. Allah har gett den al-afia, Allah har gett den tak över huvudet, mat. Man är nöjd, man uppskattar det goda man har fått. Och man ser att den sanna rikedomen är iman, den själsliga rikedomen. Då blir man mer generös med de världsliga sakerna. De är inte så viktiga. Utan ens fokus ligger på al-akhir. Eller hur? För det är det som är Koranens budskap. Att det här livet, det är kort. Det här livet är inte så värt så mycket. Utan det är det riktiga livet är det kommande livet och det nästa livet. Så när människan väl har fått det här i sig, så blir man mer generös och delar med sig. Så Koranen har en otrolig inverkan på människan i att göra gott och att hålla sig borta från dåligt. Och han gavs också en liknelse. Och det var att profeten alaihi salatu wassalam var mer generös än rihal mursala. Den sända vinden, eller vinden som för med sig gott. Och då nämner här ulema, den här liknelsen är hur omfattande vinden når. När vinden kommer, den är väldigt omfattande, eller den når hela Sverige, den når hela Norden kanske. Hänger ni med? Den utelämnar inget, utan den omfattar. Och också hur kontinuerlig den är. Det är inte så att det blåser en sekund och sen slutar det blåsa, utan den fortsätter. Men även här nämner man att vinden stannar ju upp. Så även denna liknelse har en brist. För det är att profetens generositet stannar inte upp. Den är, mashallah, oändlig. Men i alla fall, det är en liknelse för att få oss närmare till förståelsen av hans stora generositet. Alihi salatu wassalam. Och de lärde nämner också att den här hadithen kan tolkas också med versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger sanuqri'uka fala tansa, att vi kommer att läsa Koranen för dig så att du inte glömmer den. Yani Jibril kommer att komma till dig och repetera Koranen med dig så att den yani förankras, så att den inte glöms, så att du har den i ditt hjärta flytande. Tayyib, vi går vidare till dagens sista hadith. Och det är en lång hadith. Och det är hadith Hiraql. Har ni hört den? Hiraql. En väldigt, väldigt mäktig hadith. Som är, mashallah, strax över 2 sidor. Så ni får ha lite tålamod. I översättningen och i förklaringen. Inshallah ta'ala. Men otroligt mäktig hadith. Full av fawaid och lärdomar. Och som ni vet så kör jag alltid en spontan översättning direkt från boken från arabiska, så att ibland blir det lite hackigt, eller lite kanske ordvalen inte de bästa, men vi gör så gott vi kan. Tayyib. Det berättas då också här från Abdullah ibn Abbas, som berättar att Abu Sufyan ibn Harb berättade för honom att Hiraql skickade efter honom då han hade gett sig ut med en karavan från Quraysh till Sham. Och det här var innan Abu Sufyan blivit muslim. Så var han på en affärsresa i Sham, nere i området runt Palestina. Och det här var under den tiden då de var i en fredspakt tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam. Och då kommer han till dem, och de var i Ilja, som här är Beitul Maqdis, yani Jerusalem. Så Hiraql kallade på Abu Sufyan och Quraysh, de affärsmännen som var med honom, att komma till hans sammankomst, enligt till hans slott där man samlade folk. Och runt Hiraql så var ulama och Rom, yani de stora beslutsfattarna och de som var yani involverade inom politik i Sham. Och här, Hiraql var ju deras ledare, så att ni hänger med i berättelsen. Han var de kristnas konung. För Sham på den tiden innan islam var kristen. Okay. Så han hade då sina ämbetsmän och sina ansvariga rådgivare och så vidare runt honom. Och sen kallade Hiraql på en översättare, en tarjuman, och sa kom. Och sen säger han, vem av er är närmast i släkt till den här personen som påstår att han är profet? Det vill säga Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då säger Abu Sufyan, jag är den som är närmast honom i släktträd. Och då säger Hiraql, ta honom närmare mig. Och låt hans vänner stå bakom hans rygg. Och sen säger han till översättaren, jag ska fråga dig vissa frågor om den här mannen. Jag ska fråga Abu Sufyan vissa frågor om den här mannen. Om han ljuger, berätta då för mig att han ljuger. Ni står bakom honom, berätta då för mig om han ljuger. Och då säger Abu Sufyan, fa wallahi, om det inte vore för blygheten eller skammen, så skulle jag ha ljugit. Så skulle jag ha ljugit om honom. Och det första han frågade mig, det var, كيف نسبه فيكم؟ يعني hur är den här mannens släktträd bland er? Och då så sa jag, han är bland oss en person av hög status. Yani han har ett respekterat släktträd, familj. Den andra frågan, har någon innan honom påstått det som han påstår? Yani bland ert folk. Och då säger Abu Sufyan, nej. Och sen säger han, fanns det någon från hans förfäder som var en konung? Han sa nej. Han frågar sen, är det de rika eller de fattiga och svaga som följer honom? Och då säger Abu Sufyan, det är de svaga som följer honom. Och då säger kungen, ökar de i antal eller minskar de? Och då säger Abu Sufyan, de ökar i antal. Och då säger kungen, är det någon av dem som lämnar religionen i hat för religionen efter det att han har accepterat det? Och då säger han, nej. Och då säger kungen, brukade ni anklaga honom för att ljuga innan det att han påstod det han nu påstår? Och då säger han, nej. Och då säger kungen, hel yabdir, är han en person som bedrar, en bryter löften och pakter? Och då säger Abu Sufyan, nej, men vi är nu i en fredsavtal med honom och vi vet inte vad han kommer att göra. Och så säger Abu Sufyan, det här var det enda jag kunde lägga till från mig själv, genom att försöka yani, sänka hans pålitlighet. Och sen så säger han då, har ni stridit mot honom? Och då säger Abu Sufyan, ja. Hur var då striden och kriget mellan er och honom? Och då säger Abu Sufyan att det är både vinst och förlust på båda sidor. De vinner mot oss och vi vinner mot dem. Och vi förlorar och de förlorar. Och sen säger kungen, vad är det han beordrar er med att göra? Och då säger Abu Sufyan, han säger ubudullah wahda, dyrka endast Allah, wa la tushriku bihi shay'an, och sätt ingenting vid Allahs sida. Watruku ma yaqulu aba'ukum, och lämna det som era förfäder säger. Och han beordrar oss med bönen och med as-sidqu wal-afafu was-sila, och ärlighet och kyskhet och att hålla släktbanden. Och då säger sen kungen till översättaren, jag frågade dig om hans släktträd och du nämnde att han har ett nobelt släktträd bland er, och på samma sätt är det med alla profeter, de skickas i ett nobel eller från en nobelfamilj. Och vi kommer gå igenom hadithen sen, men bara att ni här, han frågar honom 10 frågor eller 11 frågor och sen förklarar han varför han ställde dessa frågor som ett test på var han en sann profet eller inte. Okej? Så första frågan var då om hans släktträd, hans ett, hans familj, är det en nobelfamilj? Så ja, det är en nobelfamilj. Och då så sa han, på samma sätt sänds alla profeter från en nobel släkt. Och jag frågade dig om någon innan honom sagt det han sa, och du sa nej. Och om du hade sagt ja, så skulle jag bara säga att det är en person som härmar någon annan. Han kommer och säger någonting som någon innan honom har sagt. Jag frågade dig om någon av hans förfäder var konung, och du svarade negativt att så inte var fallet. Om du hade sagt ja, då hade jag sagt att det är en person som strävar efter att återfå det styret som funnits i hans familj. Och jag frågade dig om ni tidigare anklagat honom för lögn, och du sa nej. Och då förstod jag att en person som aldrig ljugit för människorna eller om människorna, en dag inte kommer börja ljuga om Gud. Och jag frågade dig om det är de nobla och de rika, eller de fattiga och svaga som följer honom. Och du nämnde att det är de svaga. Och på samma sätt är det med alla profeter. Och jag frågade dig om hans följare ökar eller minskar. Och du nämnde att de ökar. Och samma sak är det med iman, tills det att den fullbordas. Och jag frågade dig om någon av dem lämnar sin religion i hat eller avsky för religionen. Och du nämnde att ingen av dem gör det. Och samma sak, eller på så vis är det med al-iman, då den blandas, eller lyckan av al-iman blandas i människans hjärta. Och jag frågade dig om han bedrar, och du nämnde att han inte gör det. Och så är det med sändebuden. De bedrar inte, de sviker inte. Och jag frågade dig vad han beordrar er. Vad är det han säger åt er att göra för någonting? Och du nämnde att han beordrar er att dyrka Allah Azza wa Jal ensam och inte sätta någonting vid Allahs sida. Och han förbjuder er från att dyrka statyer och avgudar. Och han påbjuder er med bönen, med ärlighet, med fromhet, kyskhet. Och om allt det du har sagt stämmer så kommer han att äga det som är under mina fötter. Om den här beskrivningen stämmer kommer den här mannen som du har beskrivit en dag att äga den marken jag står på. Subhanallah. Och jag visste, säger kungen, den här kristen. Alltså jag visste att profeten skulle komma. Jag visste att det var en tid för en profet att komma. Men jag trodde aldrig han skulle komma bland er. Än ibland araberna. Och sen så sa han att om jag hade möjlighet att ta mig till honom så skulle jag ta mig till honom. Och om jag vore hos honom så skulle jag tvätta hans fötter. Och sen sa han, hämta brevet. För att profeten al-Islam hade skickat ett brev till honom. Kallat honom till Islam. Vilket var orsaken till att han hämtade Abu Sufyan. Så man hämtade då Rasulullahs brev alaihi salatu wassalam. Som hade skickats från Dahiya radiallahu anhu. Till Azim Busra. Så han lämnade då detta brev till Hiraqal. Och läste då brevet. Och i brevet så stod det Bismillahirrahmanirrahim. Från Muhammad Abdullah wa Rasulih till Hiraqal Azim al-Rum, den mäktiga ledaren av Rom. Salamun ala man ittaba al-huda. Frid över den som följer vägledningen. Amma ba'd. Fortsättningsvis. Jag kallar dig till islams kall. Aslim taslim. Acceptera islam och du kommer att skonas. Och Allah kommer att ge dig din belöning två gånger. Men om du vänder dig bort så ska du veta att du bär din synd och synden och alla dem bunder och folk som är under dig. Och så stod det i brevet, den här versen, Qul ya ahli al-kitab, säg, och folket av boken, ta'alu ila kalimatin sawa, kom till ett gemensamt ord mellan oss och mellan er, alla na'buda illa Allah, att vi endast ska dyrka Allah. Alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'an, och inte sätta någonting vid Allahs sida. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا. Och vi ska inte ta varandra till avgudar vid sidan av Allah. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُولُوا أَشْهَدُوا. Och om ni vänder er bort så ska ni säga, vittna om att vi är muslimer. Och sen så sa Abu Sufyan att när han läst färdigt detta brev så blev det tumult. Alltså de här folket, kungens rådgivare, höjde rösten, började skrika och det blev tumult inne i salen. Och då sa man åt Abu Sufyan och de andra att lämna salen. Och när de lämnade salen så sa Abu Sufyan till de andra mushrikin som var med honom från Mekka att Ibn Abi Kabsha, yani de kallade Muhammad alayhi salatu wasalam för Ibn Abi Kabsha. De tillskrev honom till en av hans förfäder. Laqad azuma, hans angelägenhet har blivit stor. Han har verkligen blivit någonting. Och så sa han, innahu yakhafuhu malik bani asfar. Till och med de vitas konung, alltså europeernas kung, är rädd för honom. Och så sa Abu Sufyan, jag visste att han skulle fortsätta att växa och bli stark. Yani att han skulle ta överläget tills Allah Azza wa Jal vägledde mig till islam. Och det fanns en person som hette Ibn Nadur. Ibn Nadur. Yani han var också en kristen person som var som Hiraqal. Sahib Ilya som bodde i Jerusalem. Och Hiraqal, de var då, han var också en person som hade, så här kunskap om kristendomen. Han berättade att då Hiraqal kom till Jerusalem så var han på väldigt dåligt humör. Och då nämnde vissa av dem som var i hans sällskap. De sa till honom, varför är du på så dåligt humör? Och då säger Ibn Nadur att Hiraqal var en person som var väldigt, han kollade i stjärnor, alltså han trodde på spådom och liknande. Och de frågade då honom om varför han var i det här tillståndet. Och då så sa han att jag kollade igår kväll på himlen. Och när jag kollade på stjärnorna så såg jag att de omskurnes konung har kommit. Och så sa han, vem är det som omskär sig från dessa, eller från folk? Och då så sa de, det är endast judarna som omskär sig, men bry dig inte om dem. Alltså de är betydelselösa. Och då skickade de brev och sände bud till alla städer att döda alla judar. Och när de höll på med detta så kommer till Herakl en man som han skickat till Ghassan, till arabiska halvön. Och berättar om att det har kommit en profet som då är Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och då Herakl fick detta budskap så sa han, gå och kolla om han är omskuren. Och när han fick det bekräftat så fick han då den här kunskapen. Och så sa han då att konungen av denna umma har kommit. Yani den här profeten är den som kommer att styra, och han har kommit. Och sen skrev Herakl ett brev till en vän som han hade i Rom, alltså i Europa. Och den här personen var, vad kan man säga, på samma nivå med Herakl i kunskap. Och Herakl begav sig sen till Homs, som ligger i Syrien om jag inte har fel. Och när han då kommer fram till Homs så kommer det här brevet tillbaka från hans vän i Europa, som håller med Herakl om att den här personen som kommit är en profet. Och då kallade Herakl till ett möte. Han samlade alla mäktiga personer under hans styre, inne i hans slott. Och sen sa han, stäng portarna. Och sen säger han, ja ma'ashara rum. Och tänk nu, det här är konungen. Och han samlar alla sina rådgivare och mäktiga personer i samhället. Han säger, ja ayyuha rum. Vill ni ha framgång och vägledning? Vill ni att vårt kungarike ska bestå? Då ska vi följa denna profet. Och när han sa det, vi ska följa denna nya profet, började folk att höja rösten. Det blev kaotiskt i rummet och folk sprang som åsnor mot dörrarna och skrek och försökte ta sig ut därifrån. Och när kungen såg deras nufra, yani deras avsky, att inte bli, eller avsky till islam, att inte acceptera denna sanningen, och tappade hoppet på det, så sa han, kom tillbaka. Jag ville bara testa eran tro. Om ni verkligen var riktiga kristna, eller om ni var yani fake kristna. Och då gjorde de sujud till honom och var nöjda med honom. Och det här var det sista som berättas från Herakl. Och där slutar hadithen. En väldigt, väldigt lång och mäktig hadith. Vi kan ta lite fawaid från den, inshallah ta'ala. Ni vet att araberna, Quraysh, reste. De reste till Yemen och de reste till Sham. Li ilafi Quraysh, som alla nämner. Rihlat ash-shita'i was-sayf. De reste till Sham för att köpa gods, varor, mat och liknande. Så Muhammad alayhi salatu wassalam hade då skickat ett brev till Herakl, som var kung över Kaisar, yani det kristna riket i Sham, att han skulle bli muslim. Och när Herakl läste detta brev så frågade han då om det fanns någon från Mekka i Sham som kunde berätta om den här personen. Och den här karavanen, delegationen med Abu Sufyan kom. Och de var ju då, ingen av dem var muslim, de var mushrikin. Och de var fiender till profeten Muhammad a.s. och hade krigat mot honom. Okej? Okay? Och han frågade då, vem av er är närmast i släkt till den här mannen? Och Abu Sufyan säger, det jag. För Abu Sufyan möts med profeten a.s. i den tredje eller fjärde förfadern. Taib. Abdel Manaf tror jag. Så att de är väldigt nära släkt. Okej? Okay? Och sen säger då kungen till honom, kom fram. Och vissa haditer sätter. Och hans vänner ska stå bakom honom. Vet ni varför? För att han säger sen till dem, om han ljuger, berätta då för mig att han ljuger. Och det är svårt för någon som är hans vän att kolla honom i ansiktet och samtidigt säga till någon annan att han ljuger. Men om de står bakom ryggen och han inte ser dem, då kan de nicka eller de kan gestera att det han säger är inte sant. Det är mycket enklare. Så mashallah, han var väldigt klipsen här. Kungen, så de ska stå bakom. Och då så säger Abu Sufyan det här som han hade mäktiga ordet. Han sa, wallahi, om det inte vore för el-haya, om jag inte skämdes, så skulle jag ljuga. Tänk er, det här är hans fiende. Han vill svärta ner honom, han vill förringa honom och få honom att framstå som en så dålig person som möjligt. Men han gör inte det. Han är mushrik. Han dyrkar statyer. Varför? För skammen att det ska komma ut att han ljuger. Det är när han var mushrik och skämdes för att ljuga. Och det här visar på hur otroligt fult det är att ljuga. Om det till och med anses vara fult och skamligt hos en avgudadyrkare att ljuga. Och tyvärr finner vi idag folk som tillskriver sig islam som har lätt för att ljuga. Ta lätt på att ljuga. Muslimen ljuger inte. Den hycklare som ljuger. Eller iman wal kidib, som vissa av sahaba sa. Iman och lugn förenas inte. De är inte förenliga. En muslim talar sanning. Subhanallah. Så en tankeställare. Han skämdes för att hans rykte skulle förstöras. Att han ljög. Trots att det var mot hans egen fiende. Subhanallah. Och idag finner du folk, muslimer, som inte skäms för att ljuga om andra muslimer. På grund av världsliga, yani banala, låga saker. Subhanallah. Är de beredda att ljuga om sina syskon. Så han ställer då sen de här 10 frågorna till Abu Sufyan. För att testa om han var en profet eller inte. Och alla de här frågorna handlar om vem profeten är, alaihi salatu wassalam, och vad han kallar till. Och sen så svarar han då med de här svaren. Första frågan var, vad är hans släktträd? Kommer han från en nobelfamilj eller inte? Och då säger Abu Sufyan, han kommer från en nobelfamilj. Han kommer från el-Quraysh. Och det här som vi vet är den noblaste av stammar. Som kommer från profeten Ismails ättlingar, alaihi salatu wassalam. Och så sa han då, och på samma sätt är det med alla profeter. Varför? För att det inger en känsla av pålitlighet. Att man vet vem personen är, han kommer från en nobelfamilj, man vet vilka hans släktingar är och så vidare. Så att det är något som underlättar för profeten att få legitimitet i samhället som han kommer till. Att han kommer från en nobelfamilj, ett känt släktträd. Och jag frågade dig om någon innan honom sagt det han sa. För då skulle han bara vara en härmapa. Någon som kommer och säger samma sak som andra människor. Men ingen annan i Mekka hade kommit och sagt att han var profet. Sen profeten Ibrahim och Ismail. Tills den tiden var det ingen i Mekka som hade påstått att han var profet. Så han var inte någon som härmade och tog efter. Och han frågade honom sen om någon av hans förfäder var konung. Och han sa nej. Och då så sa han, skulle det ha varit så, då skulle jag säga att han är bara en person som vill ha tillbaka makten i sin familj. Och då försöker han olika medel och kanske ljuger och säger att han är profet och så vidare. Men det fanns inte. Det fanns ingen världslig vinning här. Och sen frågade jag dig om ni tidigare anklagat honom för lögn. Den här mannen som påstår att han är profet. Har ni någonsin under hans liv anklagat honom för att vara en lögnare? Och då så säger Abu Sufyan nej. Och då så säger den här mannen Hiraqal, han var väldigt kunnig. Han sa, en person som aldrig ljugit för folk eller om folk skulle aldrig en dag få för sig att börja ljuga om Allah. Han är 50 år gammal ungefär, har aldrig ljugit i sitt liv, eller 40 år tills han blev profet. Och sen blir han profet. Det går inte ihop. Att en person aldrig ljugit om människor och sen ska han börja ljuga om Allah. Det går inte ihop. Det är ologiskt. Subhanallah. Och det här är också det vi pratade om i förra lektionen. Att Muhammad sallallahu alaihi wasallam kallades för var innan han blev profet? Han kallades för i Mekka. Al-Amin. As-Sadiq al-Amin. Den ärliga, den pålitliga. Subhanallah. Folk litade på honom i Mekka. De lämnade sin amana, sina viktiga ägodelar hemma hos honom. Anförtrodde honom med deras viktigaste saker. Subhanallah. Och samma sak, ni vet berättelsen om svarta stenen. Man skulle sätta upp den i hörnet på Kaaba. Och de olika stammarna tjafsade sinsemellan. Vem ska sätta upp svarta stenen? Och då så sa de, låt nästa person som kommer in i moskén döma mellan oss. Vem ska få den här äran? Och då var det Mohammed som kom in alayhi salatu wasalam, innan han blev profet. Och då säger de, Al-Amin har kommit. Döm mellan oss. Och då så sa han, lägg stenen på en duk. Och låt varje stam hålla i ett hörn av duken. Så alla får bära upp stenen tillsammans. Subhanallah. Så kolla här, vilket omdöme. Hur han dömde rättvist. Till och med innan han blev profet alayhi salatu wasalam. Och också den här berättelsen om då Allah subhanahu wa ta'ala beordrar honom att förmedla, förkunna budskapet. Varna dina närmaste släktingar. Enligt den dagen han skulle gå ut med att varna folket för elden och kalla dem till islam. Så samlade han folket i Mekka på As-Safa. Och säger till folket, människor, skulle ni tro på mig? Om jag säger att det är en armé på väg bakom berget som ska attackera er. Skulle ni tro på mig? Och då så säger de, ma jarrabna alayka al-kadhib. Vi har aldrig sett dig ljuga. Det här är deras reaktion. Men i 40 år vi har känt det, vi har aldrig sett dig ljuga någonsin. Subhanallah. Så han var verkligen den ärligaste av människor. Alayhi salatu wassalam. Och jag frågade dig om det är de rika och de nobla, eller de fattiga och svaga som följer honom. Och du svarade med att det är de fattiga och de svaga. Och så sa kungen, och det är också de som är sändebudens följare. Det är också de som är sändebudens följare. Ja, när man kollar på profeten som skickades till sina folk genom alla tider, så är det oftast de svaga och de fattiga i samhället som är majoritet i följare till sändebuden. Varför? För de rika vill inte associeras med fattiga. De rika vill inte följa någon som säger åt dem vad de ska göra med sina pengar och sin makt och liknande. De är oftast högmodiga och vill inte kliva ner från sina höga hästar. Medan de fattiga är mer ödmjuka och tillmötesgående, öppna för sanningen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْضَلُونَ. Yani, de sa till, vem var det? En av profeterna, Allah nämner i Koranen, ska vi följa dig? Och det är de fattiga som följer dig. Ska vi vara som dem? Ska vi sitta tillsammans med fattiga? Som hade högmod folk. Och det här är också en viktig sak även idag. Kolla inte på om någonting är rätt och fel genom att kolla på vem som följer en viss sak. Vem i samhället följer en viss sak. Det är inte det som avgör vad som är rätt eller vad som är fel. Utan det är själva innehållet och budskapet. Det är det man ska kolla på. Och sen frågade han honom den här frågan, om de ökar eller minskar. Och du nämnde för mig att de ökar. Och samma sak är det med iman. Hatta yatim, tills den fullbordas. Yani, de troende ökar. Det som är rätt och det som är sant ökar i antal. Som handlar om. Och så var det ju Mekka. Islam började med vad? En, två, tre, fåtal personer. Och sen växte islam så pass mycket att de var tvungna att utvandra till Medina. Och sen spred sig islam över hela arabiska halvön. Och sen upp till Persien, mot Yemen, mot öst, väst och så vidare. Alhamdulillah, islam spred sig. Och det här kan vi också se idag. Om ni kollar på statistik, hur islam växer. Alhamdulillah, världens snabbaste växande religion. Överallt, kolla på statistik liksom. Och bara vi som bor här vet, när vi var yngre, så knappt muslimer i Sverige. Vi hörde inte talas om moskéer i Sverige, halal, mat och hijab och liknande saker. Men nu, alhamdulillah, sägs att muslimerna i Sverige är 10%. 1 miljon. Och i Europa, alhamdulillah, islam växer. Islam sprider sig, walillahi alhamd. Och även, som här vissa ulema nämner, Ahlul Haqq sprider sig bland muslimerna också. Att de som följer Ahlul Sunnah och Jama'a är också i ökning, ständig ökning runt om i världen. Också, mashallah, positiva budskap som man ska ta åt sig i mörka tider. För ibland kan man bli väldigt pessimistisk, man kan bli väldigt vemodig när man ser och hör nyheter. Det är mycket propaganda mot islam. Men låt hundarna skälla. Sanningen växer. Alhamdulillah. Folk accepterar islam. Hela tiden. Folk blir muslimer. Ungdomar kommer tillbaka till islam. Alhamdulillah. Må Allah stärka alla ungdomar. Må Allah vägleda alla muslimer. Må Allah visa mashallah den här sanningen till mänskligheten. Och sen så frågade jag dig om någon av dem lämnar den här religionen i avsky för den efter det att han accepterat den. Och du sa att ingen gör det. Och då så sa han, och på så vis är det då lyckan av iman beblandat sig eller förankrat sig i hjärtat. Ingen av de som accepterat islam och förstått sig på islam, accepterat islam baserat på en övertygelse, lämnade islam. För accepterar man islam baserat på en övertygelse, på kunskap, på yaqin, så kommer man känna sötman av iman i hjärtat. Att det här är den totala sanningen. Det finns inga som helst motsägelser, negativa aspekter i denna religion. Det finns ingen anledning att lämna denna religion. Det finns ingenting bättre. Man lämnar ju oftast någonting för att göra någonting bättre, eller hur? Man byter någonting mot någonting bättre. Men islam går inte att byta ut mot någonting bättre, för det är toppen. Det är det bästa. Det är den sista uppenbarade boken från Allah subhanahu wa ta'ala, som innehåller den absolut bästa vägledningen. Så den som lämnar islam har inte förstått sig på islam. Eller han gör det på grund av världsliga anledningar. Inte på grund av hat för religionen och vad den står för. I så fall har han inte förstått sig på vad islam står för och dess värderingar. Och jag frågade dig sen om han jagdir, om han bedrar, bryter pakter. Och du svarade nej. Och på samma sätt är det med profeterna. Och han nämner också en till viktig fajda. Vem är det som bryter en pakt, ett avtal, löften och inte håller vad han lovar? Det är en person som är ute efter världsliga saker. Man bryter ett avtal för att man vill ha världsliga saker. Men ingen av profeterna söker världsliga saker. De söker vad som finns hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför är de pålitliga, de är ärliga och de håller sina löften och sina avtal. Och jag frågade dig sen, vad är det han beordrar er med att göra? Och du sa till mig att han beordrar er att dyrka Allah och inte sätta någonting vid Allahs sida. Och han förbjuder oss från att dyrka statyer. Och han påbjuder oss med bönen, med ärlighet och i vissa hadither sadaqa och al-afaf, fromhet och lydnad. Och det har också en subhanallah en fajda. Den här kristna konungen frågar här Abu Sufyan, vad är det som han beordrar er med att göra? Vad är det första som profeten sa till sitt folk att göra? An'ibudullah, att dyrka Allah, wa la tushriku bihi shay'an, och sätt ingenting vid Allahs sida. Och han förbjuder oss från att dyrka statyer. Okej? I en annan hadith så nämns det att profeten a.s. brukade gå i Mekka och säga till folket, ya qawm, människor, qulu la ilaha illallah tuflihu. Säg la ilaha illallah så kommer ni att få framgång. Eller hur? Den här delen av hadithen bevisar att Abu Sufyan och al-mushrikin hade den korrekta förståelsen av la ilaha illallah. Till skillnad från vissa idag som förstår det här ordet fel. Profeten a.s. kallade folket till vad? Till la ilaha illallah. Eller hur? Vad betyder la ilaha illallah? Han sa här, han kallar oss till att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid Allahs sida. Det här är betydelsen av la ilaha illallah. An-nafy wal-ithbat. Att man negerar dyrkan till allting vid sidan av Allah och man bekräftar att endast Allah har rätt att dyrkas. La ilaha, men ingen har rätt att dyrkas. Vem det än må vara, vad det än må vara, illallah, förutom Allah. Man bekräftar. Och det här är den sanna betydelsen av la ilaha illallah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Vissa översätter la ilaha illallah till att det finns ingen gud förutom Gud. Eller det finns ingen skapare förutom Gud. Det finns ingen skapare förutom Allah. Det finns ingen som har full makt förutom Allah och liknande. Och även om dessa tolkningar, dess betydelse stämmer, att Allah är den enda skaparen och så vidare, så är det inte den korrekta betydelsen av la ilaha illallah. För folket i Mekka, som Allah nämner, om du frågar dem, men khalaqa samawati wal ard, vem har skapat himlarna och jorden? La yaquluna Allah, så skulle de säga Allah. De trodde på att Allah var den enda skaparen. Men vad var deras problem? Det var inte att de var ateister. Det var inte att de inte trodde på tawhid och rububi, att Allah var skaparen. Deras problem var i tawhid eller ibada, att de dyrkade andra vid sidan av Allah. De dyrkade sina 360 statyer som de satte som medlare mellan sig själva och Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här är jätteviktigt. Vad var det profeten Muhammed kallade till alaihi wasallam? Ett tawhid, det första. Och det var samma sak som alla profeter kallade till. Från den första till den sista. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah säger att vi har sänt ett sändebud till varje folk med påbudet att endast dyrka Allah och att hålla sig borta från de falska gudarna. Det här var det som alla profeter kom med, från den första till den sista, och kallade sitt folk till ett tawhid, till la ilaha illallah, och varnade dem för shirk, som är det största brottet. Så om en person kommer idag och säger att det inte är viktigt att prata om tawhid, eller vi alla muslimer, varna inte för kyrk och liknande saker, vet att den här personen är ute och cyklar. Den här personen har inte förstått sig på islam. Om en person inte lägger vikt på tawhid, så har den här personen gärna grova brister i sin islam. Tawhid är det viktigaste som finns. Och beläggen för det är många. Bara en sån sak som att grunden till iman, det är vad? Vad är det viktigaste iman? Tumina? Billah, tro på Allah, som omfattar vad? Tawhid. Ja? Vad är det som gör en person att han blir muslim? Shahada, vad är shahada? Ashhadu an la ilaha illallah. Det är där allting börjar. Har man inte det, så har man inte nycklarna till islam, man har inte nycklarna till paradiset. Så att få den korrekta förståelse av tawhid är det viktigaste som finns. Och han beordrar oss också med as-salah, att vi ska be. Och as-sadaqa, att vi ska hjälpa de behövande. Was-sidq wal-amana, med uppriktighet. Wal-afaf, yani avhållsamhet från synder. Och sila, i vissa hadither, att hålla släktbanden. Nah. Och då säger då Hirakl, efter att han har fått dessa 10 svar, det räckte för honom. Och han sa då att om det du säger stämmer, så kommer den här mannen att äga marken som jag står på. Och subhanallah, det blev som han trodde. På Umars tid radiallahu anhu, yani tog muslimerna över Sham, Bayt al-Maqdis. Och det var ju inte profeten direkt som ägde den marken, men det var muslimerna. Och det är ju profeten Muhammed a.s. Yani det som han har kommit med, vilket är själva yani budskapet här. Och så säger då kungen i förvåning att jag visste att denna profet var på väg, men jag trodde aldrig han skulle komma från er, eller från araberna. För ni vet att de flesta profeter, de senaste, kom ju alla från Ben Israel, eller hur? Den näst sista profeten Isa a.s. kom från Ben Israel, Yahya, Zakaria, Ben Israel. Så han var förvånad att profeten kom från araberna. Men också här en tankeställare. Han var otroligt kunnig inom kristendomen, enligt skrifterna. Han visste att det skulle komma en profet. För Allah nämner i Koranen att Isa säger att det kommer att komma en profet efter mig, Ismuhu Ahmed, eller hur? Och Allah nämner den här profetian i Koranen, och den nämns i de uppenbarade skrifterna. Men idag är mycket av Bibeln förvanskad, den är förändrad. Men de på den tiden hade denna kunskap om att en till profet var på väg. Och att den här beskrivningen överstämmer. Att det här är den sista profeten som Allah subhanahu wa ta'ala skickar. Och sen säger kungen, om jag kunde så skulle jag bege mig till honom. Och om jag mötte honom skulle jag tvätta hans fötter. Jag ger respekt till honom. Om jag kunde betyder här att han inte kan. Men skulle han avsäga sig sin tron, sin religion och bege sig till Muhammed a.s. så skulle man döda honom. Så han hade inte den här möjligheten. Taib. Vilket sen bevisas också i slutet på hadithen. Men att han här visste att Muhammed a.s. var en sann profet. Och sen så sa han då hämta brevet som Muhammed a.s. hade skickat till Herakl. Och i det här brevet så står det då Bismillahirrahmanirrahim. Och det här bevisar på att det är sunna att inleda sina brev med al-basmala, Bismillahirrahmanirrahim. Så som Allah har gjort i Koranens kapitel. Så som också Suleiman a.s. gjorde då han skickade brev till Bilqis. Började med Bismillahirrahmanirrahim. Det här är en sunna. Och sen skrev han från Muhammad Abdullahi wa Rasulu. Han skrev vem brevet är ifrån. Vem är avsändaren? Och det här bevisar på att det är sunna att nämna vem som skrivit brevet i början på brevet. Vissa idag skriver i slutet på brevet, eller hur? Och det kan vara jobbigt, du får ett långt brev på flera sidor. Du vet inte vem det kommer ifrån. Vem är avsändaren? Då måste du kolla på slutet, sista sidan, för att se vem det kommer ifrån. För att förstå dess innehåll och om det är värt att läsa och så vidare. Så nämn i början vem det är som sänt brevet då. Och han säger här, min Muhammed, Abdullah wa Rasuluh. De två vackraste beskrivningarna. För Muhammed a.s. Allahs slav och hans sändebud. Abdun, tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala, som inte ska dyrkas. Han är inte gudomlig. Han är en tjänare till Allah, som vi alla är. Wa Rasuluhu, och hans sändebud. Han ska lydas och han ska inte trotsas. Så de här två beskrivningarna tydliggörs på de här vackra sakerna. Att han är en människa, han ska inte dyrkas. Och kallar inte folk till att dyrka honom, utan kallar folk till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasulu, sändebud. Och vad är våra skyldigheter gentemot sändebuden? Att de ska lydas. Och sen säger han då till Hirakel Adim Rom, den mäktiga ledaren Hirakel av Rom. Det är också här att han tilltalar honom med respekt. Han säger inte till Hirakel. Han är kung över europeerna, över de kristna. Kung över Bani Asfar. Europeerna, han är en mäktig person. Då får man också tilltala honom med sådana här titlar. Herr president, ers majestät eller liknande titlar. För att gärna fånga folks gärna respekt och uppmärksamhet. Att man inte bara sänker personen. Utan, och också utan att överdriva självklart. Inte ge dem titlar som de inte är berättigade. Och sen säger han då, salamun ala man ittaba' al-huda. Frid över den som följer vägledningen. Frid över den som följer sanningen. Mashallah. Och sen säger han till honom, amma ba'd. Och det här är också sunna. När man ska tala eller skriva, och man har gjort sin inledning, introduktion, att man börjar med orden amma ba'd. Och det är det som är faslul khitab. Yani fortsättningsvis. Yani amma ba'd. När man ska börja så säger man amma ba'd. Jag kallar dig till islams kall. Yani till la ilaha illallah. Aslam taslim. Acceptera islam. Så kommer du att skonas. Yani du kommer att skonas från straffet i nästa liv. Allah kommer att ge dig paradiset. Islam ger människan trygghet och säkerhet. Och Allah kommer att ge dig din belöning två gånger. Den här meningen kan tolkas på två sätt. Antingen att han som individ får dubbel belöning för att han trott på en tidigare profet. Och sen trott på Muhammad alaihi salatu wassalam. Som det har nämnts i vissa hadither. Om de som kommer att få två belöningar. En av dem är en person som tror på en profet. Och sen tror på Muhammad alaihi salatu wassalam. Då får han belöningen för båda dessa. Han får dubbel belöning. En annan tolkning är Allah kommer att ge dig belöning två gånger. Genom belöning för att du blir muslim och belöning för att ditt folk sen blir muslimer. För det vanligaste är att folk följer deras konungar. Blir kungen muslim blir också folket muslimer. Och han är då den som orsakat att de accepterat islam. Då får han belöningen för varje person som blir muslim genom honom. Så han får belöning för sig själv och belöning för andra. Men om du vänder, du nekar, så ska du veta att du kommer att bära din synd och synden av ditt folk. Det kommer vara på dig, dina axlar. Och sen så skrev profeten a.s. den här versen på surat Ala Imran. Qul ya ahlil kitab. Säg folket av boken. Ta'ala, kom till ett gemensamt ord. Kalimatin sawa. Bainana wa bainakum. Mellan oss och er. Alla na'buda illa Allah. Rättvisans ord. Vi ska endast dyrka Allah. Vilket ord är det? La ilaha illallah. Låt oss enas på detta. Låt oss inte vara från dem som dyrkar varandra och dyrkar avgudar. Nej. Låt oss enas på att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men om ni vänder, ni nekar, så ska ni veta att vi ändå är muslimer. Yani vi kommer inte vända ryggen för att ni har gjort det. Vi kommer att stå fast vid sanningen. Här är också ett bevis på, som de lärda säger, att det är sunna att skicka brev till mäktiga personer och kalla dem till islam. Det kan vara brev, det kan vara e-mail, det kan vara... Idag det finns olika sätt att kontakta folk på. Men att, kan man kontakta en person, skicka ett kall till islam. Och också att det här kallet ska vara kort, koncist. Det här brevet var inte långt, det var inte komplicerat. Väldigt enkla formuleringar, eller hur? Skickar du ett brev på 5-6 sidor som visar jag kanske till någon, man kommer inte att läsa det. Papperskorgen kastade, eller hur? Men några korta meningar, han kommer läsa. Och islam, alhamdulillah, det är enkelt. Det vi kallar dem till är grunden i religionen. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Och vilken framgång de kommer att få om de gör det. Och vad som kommer att drabba dem om de nekar. Och den här hadithen används också som ett bevis på att det är tillåtet för en kafir att läsa en översättning på Koranen. Eller läsa en Koran där det finns Koranverser. En bok med Koranverser och hadithen. En översättning eller en bok där det står vissa Koranverser. Att han inte behöver ha wudu och så vidare. För att han skickade profeten alaihissalam det här brevet till Herakl som inte var muslim. Och per automatik då inte har wudu. Hänger ni med? Och den frågan sen om muslimer måste ha wudu när man läser Koranen eller inte. Det är en khilaf-fråga. De flesta ulema säger att man måste ha wudu när man rör el-mushaf, den arabiska Koranen. Taib. Men vissa ulema säger att det är starkt rekommenderat. Det är ogillat att läsa, röra mushaf utan wudu. Men det säkraste är att man alltid har wudu när man rör el-mushaf, den arabiska Koranen. Men vad beträffar översättningar, tafsirböcker, hadithböcker och sånt, där behöver man inte ha wudu. Utan det är helt okej att läsa utan wudu. Taib. Och sen då, slutet på hadithen, så förstod Abu Sufyan hur mäktig profeten hade blivit, alaihissalam. Vilken position han nått, att till och med Malik Bani Asfar. Bani Asfar betyder de gulas barn. Men det betyder här Bani Ishaq, Ishaqs barn. Och det är de som är europeerna. Bani Asfar är de som är europeerna, okej? Okay? De kallas då för Bani Asfar. Så han kallar honom för kungen av Bani Asfar. Till och med han har blivit rädd för profeten Muhammed a.s. Och då så sa han, jag visste att han kommer att etableras. Han kommer att vinna. Hans rike kommer att nå det som han sa, den här kungen då, över Sham och så vidare. Ja. Och vad han sen gjorde, den här kungen, sista grejen här, att han då skickade brev till sin vän som också var skriftkunnig och bekräftade att han var en profet. Och det sägs att den här vännen som var kung i Europa, när han fick den här kunskapen, böt sina kläder, han sa av sig sin plats som kung, satte på sig vita kläder, gick in i kyrkan och säger, jag har blivit muslim. Accepterade islam. Alla flög på honom. Avrättade honom direkt. Han valde sanningen. Men Herakl, tyvärr. Han visste att profeten a.s. var en sann profet. Eller hur? Vilket framgår av texten. Och han ville bli muslim. På sätt och vis. Men han satte sin makt före. Så han gjorde det här testet på slutet. Stängde dörrarna. Samlade sina mäktiga personer. Och så säger han, låt oss följa den här profeten. För att se hur de reagerar. Om de säger ja, då skulle han acceptera islam. Men det blev kaos i rummet. Alla sprang mot dörren. Och typ, vad säger du för någonting? Vad är det här? Och då förstod han att han inte kan bli muslim utan att eventuellt också dödas. Han kommer förlora makten och kanske inte ens kommer leva. Och då säger han, jag ville bara testa er tro. Hur starka ni var i er tro. Vi är fortfarande kristna. Det här var ett test. Och subhanallah, han dog på detta. Allahu musta'an. Och det bevisar också en annan viktig sak. Och det är att bara för att en person vet att någonting är rätt betyder inte att han kommer följa det. Det finns många som vet att islam är rätt. Det är den sanna religionen. Men ändå inte accepterar det. Som den här mannen. Han var skriftkunnig. Han visste. Han till och med sa respekt. Jag skulle gå tvätta den här profetens fötter om jag kunde. Men subhanallah, hur pengar och makt kan man fitna för vissa människor? Kommer mellan honom och att följa sanningen. Samma sak Abu Talib. Visste han inte att profeten Muhammed a.s. var en sann profet? Han visste. Han till och med säger, jag vet att den bästa religionen är Muhammeds religion. Men han var rädd för att klandras av sina släktingar och vänner att han bytt sin religion. Subhanallah. Fir'aun, visste han inte att Musa och Harun var sanna profeter? Han visste. Så det är inte... Det handlar inte bara om att folk inte fattat sanningen. Många hatar sanningen, vill inte ha sanningen. utan följer sina lustar, sina begär, följer Satan, följer makt, pengar och liknande saker. Men alla kulihal, man förmedlar och man hoppas att folk, mashallah, accepterar sanningen. Som du sa här, det nämndes här, två personer fick budskapet, den ena kungen accepterade, den andra nekade. Alhamdulillah. Så man kallar det till islam. Den som accepterar, accepterar. Du får i alla fall belöning för att du har försökt. Alika al-balag wa alina al-hisab. Vi förmedlar och Allah är den som håller folk till svars. Allah har inte sagt att vi måste få gehör. Att om du kallar till islam så måste folk bli muslimer. Nej, det står ingenstans i islam. Det står kalla till islam. Sprid religion. Sen om ingen följer dig, du har gjort ditt. Hänger ni med? Så man ska inte tänka att nej, men jag har pratat med många om islam. Ingen har brytt sig, ingen har accepterat. Allas fortsätt. Du är på khair. Du är på rätt väg, inshallah. Så mashallah, en väldigt, väldigt mäktig hadith. Hadith Hirakal. Och då är vi färdiga med kitab Badul Wahi. Första kapitlet i Bukhari. Och vi kanske nästa vecka kommer att gå igenom också kitab Al-Iman, kapitlet om Al-Iman från Sahih Bukhari, som är nästa kapitel. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.